Skospännet av Agatha Christie. Översättning av Einar Termenius. Inläst av Dan Bratt för Saga. Första kapitlet. Mr. Molly var inte på sitt bästa humör vid frukosten. Han klagade på den bräckta skinkan. Visserligen var fläsket ransonerat, men därför behövde väl skinkan inte vara oätlig, sa han. Han frågade syrligt om det var alldeles nödvändigt att kaffet skulle se ut som diskvatten, och han tillade att om det här skulle föreställa smör så kunde man sannoliken lika gärna äta margarin. Mr. Molly var en liten man med bestämd stridslysten haka. Hans syster, som hushållade för honom, var en stor, kraftig kvinna som såg ut ungefär som en dragon. Hon mönstrade tankfullt sin bror och frågade om badvattnet hade varit kallt igen. Mr. Morley svarade motsträvigt att det hade det inte. Han sneglade i tidningen och anmärkte att där som vanligt inte stod någonting nytt. Vad vi skulle ha gjort var att bomba Berlin genast i början av kriget. Miss Morley, som offrade en stor del av sitt liv på att lyssna på än den enes, än den andres utläggningar om vad vi skulle ha gjort, mumlade blidkande. Det förstår nog de bäst, kära du. Snack, sa Mr. Morley, som liksom många andra småvuxna personer var blodtörstig i sitt tal och blid i sina handlingar. Vi är alldeles för beskedliga, det är hela saken. Kasta ner en massa flygblad. Nej, sprängbomber och brandbomber, det är sånt de behöver. Miss Morleys papegoja begagnade tillfället att samtalsvis inskjuta: Hitler i notäcking. Vem har lärt fågeln det där? Frågade Mr. Morley. Kokerskan, tror jag. Det är alldeles för milt uttryckt, påpekade Mr. Morley. Han återgick till tidningen, uttryckte beundran för norrmännen, sympati för finnarna, misstroende mot ryssarna, gillande av turkarna, sa att den där Mussolini inte var någon trevlig kar, och slutade med en con amore, framförd beskrivning av just den sortens regering av övermänniskor som situationen krävde. Miss Morley instämde med djup basröst. I sin egenskap av bara kvinna hade hon alltid funnit den sittande regeringen, vilken kulör den än hade, och dess brister synnerligen gagneliga. De var utmärkta avledare för maskulint dåligt humör. När Mr. Morley hade i detalj förklarat hur det kom sig att allt vad regeringen gjorde var galet, drack han en påtår av det föraktade kaffet och avbördade sig den missnöjesanledning som i själva verket tryckte honom. De där jäntorna är likadana allihop, sa han. Opålitliga, tänker bara på sig själva, omöjliga att lita på. Gladys, sa Miss Morley frågande. Jag har just fått telegram från henne. Hennes moster har fått slaganfall och hon måste ner till Somerset. Förfärligt förargligt, kära du, men det är väl ändå knappast flickans fel. Mr. Morley ruskade dystert på huvudet. Hur ska jag kunna veta att moster har fått slaganfall? Hur ska jag kunna veta att inte alltihop är ett påhitt av flickan? Och den där obehagliga karn hon går och drar med. Är inte den karn en slarver, så vet jag inte hur en slarver ser ut. Han borde ta värvning istället för att gå och slå dank. De är naturligtvis ute på något galej idag, de där bägge. Åh nej, kära du, det tror jag ändå inte Gladys om. Och du vet själv att hon alltid brukade säga att hon var samvetsgrann. Ja, ja, Georgina. Men det var innan den där otrevliga karn fick tag i henne. Hon har inte varit lik sig på sista tiden. Inte alls lik sig. Disträ och retlig. Dragonen lät höra en djup suck. Ja, kära du, flickor förälskar sig. Det är ingenting att göra åt. Hon borde åtminstone inte låta det inverka på hennes arbete hos mig, fräste Mr. Morley.